Ja, en stor del av den här gudstjänsten och varje gudstjänst upptas ju av sång och musik. Varför är det så egentligen? Varför sjunger och varför spelar vi? Dum fråga, det är väl självklart tycker väl de flesta. Vi har ju en psalmbok, vi har ju orgel, vi har instrument, vi har lovsånger. Det är klart vi måste sjunga. Det är svårt att tänka sig en gudstjänst helt utan sång och musik, eller hur? Men frågan är varför vi sjunger. Vad vill vi åstadkomma med sången och musiken? Vad finns det för tanke bakom? Är vi ute bara efter att påverka på något sätt? Eller skapa en viss stämning? Förmedla kunskap. Uttrycka känslor. Eller vad är det? Vad är det frågan om egentligen? Och nu rör jag mig på ett väldigt känsloladdat område. Jag är medveten om det. Men jag skulle ändå idag vilja att vi tänkte till lite grann. Omkring det som utgör en så stor del av våra liv. Både som människor i allmänhet men som kristna i synnerhet. Ingen kan förneka musikens stora plats i alla människors liv. Och i alla mänskliga kulturer, historien igenom. Och kanske mer än någonsin i vårt mediasamhälle. Musik, 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 överallt. Musik. En del vaknar till musik. En del jobbar till musik. En del åker buss till musik. En del åker spårvagn också till musik. Andra joggar till musik. En del cyklar till musik. En del är på Svettis och det här till musik. Och en del somnar till musik. Inte en dag utan musik, eller hur? Är det här nyttigt? Är det så här det ska vara? Ja, redan i första Mosebok 4 så står det om hur man tidigt i människosläktet lärde sig att hantera både sträng- och blåsinstrument, lyra och harpa och flöjt. Och genom hela den bibliska historien, som är en del av den mänskliga historien, så förekommer sången och musiken både för att skapa och uttrycka stämning och känslor. Vid skördefesten, när det var glädje. Vid familjetilldragelser. Som igår när vi hade ett fantastiskt vinterbröllop här i kyrkan. Ni skulle ha varit med. Så otroligt fyllt av skönhet. Skönheterna vixlat var. Ni kan se lite grann resterna av det. Vilken skönhet. Och där nere också, vi fick att sedan ska ni få se blomsteruppsättningarna. Och man hade alltid sång och musik och dans vid bröllop, vid födslar. Begravningar är en annorlunda form naturligtvis, men musiken fanns där och klagosången fanns där. Man spelade och sjöng efter segerrika fältslag vid officiella tillställningar när en ny kung installerades på tronen. Man spelade och sjöng för att lindra ångest. För att uttrycka sorg. Och man hade ett rikt musikliv i det gammaltestamentliga gudstjänstlivet. Och det fanns till och med en religiös högtid som bar namnet av ett instrument, basunhögtiden. Och det var en högtid fram på hösten då man spelade basun och metallbläckinstrument uppe på Jerusalems murar, ute i byarna, över hela landet så kunde man höra basunklang. För att markera den här högtidens inträdande. I mina predikningar under förra året så har jag tecknat bakgrunden, den historiska bakgrunden genom Ruts bok och genom Samuelsböckernas första 16 kapitel. Tecknat bakgrunden till den bibliska person som mer än någon annan har påverkat sångens och musikens roll i det kristna gudstjänstlivet. Ja, han levde för 3000 år sedan och har egentligen påverkat de konstnärliga uttryckssätten i samband med gudstjänstliv under alla dessa 3 årtusenden. Det var ju så, om vi snabbt gör en tillbakablick, att Israels folk hade förkastat Gud som sin kung. Därför, som man sa, vi vill bli som alla andra folk. Vi vill ha en vanlig kung. Med stor sorg så hade Gud låtit folket få sin vilja fram. Och profeten Samuel fick utse åt dem en kung efter deras egen smak, och sitt eget tycke, den långe och stilige Saul, blev vald. Men det gick inte alls bra. För Saul förföll ganska snart till arrogans och lättsinne. Och han som var satt att leda Guds folk brydde sig själv inte om vad Gud hade sagt och vad Gud ville, utan valde att gå sin egen väg. Och då valde Gud att dra tillbaka kungaskapet från Saul och ge det till en annan, som det står, en man efter mitt hjärta, säger Herren. Och profeten Samuel skickades till Betlehem, och den unge herdegossen David blir alltså smord till Israels näste kung. Gud såg någonting hos denna unge grabb, i hans karaktär, i hans känsloliv, i hans personlighet, som var användbart för Guds syften. David var ingen fullkomlig människa. Vi snart ska få se framöver här, när vi fortsätter att betrakta hans liv. Men det fanns hos denna unge pojk en hängivenhet för Gud. Och dessutom en poetisk känslighet som så småningom skulle göra honom till den bibliska litteraturens mest älskade författare. Idag, 3000 år senare, så läser, alltså denna dag som inne är, läser, kan jag säga med stor säkerhet, miljontals människor runt över vår värld ifrån Saltaren någonting. Många här kanske har läst redan idag, vi gjorde det i början av gudstjänsten, en del från Saltaren. David har ju författat åtminstone hälften av Saltarsalmerna. Inte visste den här lille grabben, när han satt där ute på Betlehemsängarna i ensamhet med fåren och med bara naturens scenerier omkring sig, inte visste han att han skulle få en så stor betydelse för hela världshistorien i det här avseendet. Men där ute, omgiven av skapelsens förkunnelse, det var där han insåg Guds storhet och sin egen litenhet. Det var där, mitt i vardagens grå rutiner, som han fostrades till Guds medarbetare. Och Gud ser ju alltid till hjärtat. Och han såg hos denne man en ung man som älskade Gud. Och Gud sa, honom ska vi ta. Och han blev smort till kung. Och Guds ande kom över David, står det, den stunden och allt framgent. David återgick till sitt herdeuppdrag på Betlehemsängarna. Han slog inte på trumman, liksom markerade, nu har jag blivit smort till kung, flytta på er alla ni andra. Han gick tillbaka till fåren och inväntade Guds tid. Och när vi nu kommer tillbaka till första Samuelsboken 16, så finner vi att i Israels politiska högborg framhärdade Saul som kung, trots att Gud hade slutat räkna med honom. Och han fortsatte att försöka vara kung och ledare fast han hade Gud emot sig. Det måste ha varit fruktansvärt svårt att försöka vara ledare för Guds folk när man själv har Gud emot sig. Senare i sitt liv utbrister Saul i sin förtvivlan, jag är i stor nöd. Gud har vänt sig ifrån mig och svarar mig inte längre. Nej, så var det faktiskt. Och Saul började må väldigt dåligt. Han föll in i depressioner och i djup melankoli. Och man tolkade det som en ond ande från Gud som ansatte honom. Naturligtvis skickar inte Gud onda andar på människor, eftersom Gud inte har något skafferi med onda andar till sitt förfogande, och inte heller skulle göra det, för att Gud är en god Gud. Men uppenbarligen så tillät Gud detta onda komma över Saul som en konsekvens av hans olydnad. Och det måste ha gjort Saul oförmögen att sköta sitt konungsliga uppdrag. Landets högsta politiska ledning var handlingsförlamad. Och ryktena började sprida sig om Sauls depressiva tillstånd. Och rikets affärer kunde inte skötas. Hans närmaste män blev oroliga och försökte hitta en lösning. Och till slut så gav man Saul rådet: kan vi inte försöka leta upp någon duktig musiker? Någon som är bra på att spela harpa och som kan genom sitt musicerande få den här onda anden och svårmodet att vika från dig, kung Saul. Och Saul i sin ångest godtog förslaget. Vad som helst. Och någon berättade då att det fanns en ung kille i Betlehem, en av Isaias söner, som var jätteduktig på harpa. Och dessutom såg han bra ut. Och han visste hur han skulle lägga sina ord också, den här unge grabben. Kanske en anspelan på hans poetiska begåvning som redan hade börjat bli känd. Han diktade sina egna visor, den där grabben. Och dessutom står det: Herren är med honom. Det var på något sätt uppenbart för omgivningen och för människorna i Betlehem att Gud var med den här unge grabben. Jag vet inte hur det syntes, men det omdömet fick han. Och det borde ju låta attraktivt, men kanske kunde det upplevas hotfullt för Saul att till sitt hov få en ung man som Gud var med, när han visste att Gud var emot honom. Saulas. Men ändå, man skickade bud på David och den enkle herdepojken får bryta upp från sitt ansvar bland fåren och börja göra tjänst vid Sauls hov. Och Saul blev mycket fäst vid David, står det. Och varje gång som svårmodet och ångesten kom över kung Saul, så kom David in i tronsalen med sin lilla harpa och började spela för kung Saul. Och då står det att han blev lugn igen och kände sig lättare till mods. Davids tjänst vid det kungliga hovet börjar alltså som musikterapeut. Och det skulle så småningom föra honom till tronen. Och vad mera är, han skulle alltså komma att bli en andlig sång- och musikterapeut för hela Israels folk. De sa senare om honom: Israels ljudlige sångare, kung David. Man älskade hans sång och musik. Och för hela judendomen och kristendomen under 3000 år så har vi alltså fått njuta av denna skatt som psaltarlitteraturen innebär. En man efter Guds hjärta användes och används alltså fortfarande ända in i vår gudstjänst här idag till att beröra våra hjärtan. Till tröst, till uppmuntran, till glädje och till hopp. Och inte minst till att känna sig ärlig i sina känslor gentemot Gud. För hur du än känner, om du också är i upprorisk, nästan arg på Gud, så kan du alltid slå upp en psaltarpsalm och finna ord för din förvirring. Var än ditt känsloläge är, där finns orden. Och vid hur många miljontals dödsbäddar tror du inte att man har läst psalm 23? Och runt om i vår värld idag, kanske tusentals dödsbäddar, så läses den gamla hederssalmen som den här grabben skrev där ute bland fåren på Betlehems ängarna. På Musikhögskolan i Stockholm kan man utbilda sig till musikterapeut. Kanske någon här håller på med en sån utbildning. Det hela har svällt ut till en jättestor marknad, för att inte säga business. Du kan gå in på nätet som jag gjorde igår och välja mellan ett massivt utbud av musikterapeutiska kurser som både avser och utlovar att hjälpa oss människor i vår fysiska, psykiska och sociala utveckling. Psykodynamisk musikterapi avser att väcka och påverka våra känslor och frigöra psykiska blockeringar och påverka negativa psykiska tillstånd, att verka avslappnande och lugnande. Vem har inte legat på soffan hemma och lyssnat på sån musik som får en att varva ner lite grann? All musik är ju inte sån. Men det finns. Det står på hemsidan till de här kurserna att om du går på musikterapi så kan du normalisera ditt blodtryck. Och du kan motverka stress och sömnlöshet. Kristinehamns kommun erbjuder ett program för människor som har drabbats av en hjärnblödning och påföljande afasi, alltså talsvårigheter. En musikterapeutisk behandling som man menar hjälper hjärnan att återhämta sig och att utvecklas så att man lättare får kontakt med språket igen. Fantastiskt, va? Viss musik vet man med säkerhet kan vara koncentrationsstörande. Jag har inga problem att instämma i det. Men viss musik har faktiskt visat sig vara koncentrationshöjande och prestationshöjande när det gäller teoretiska prestationer, kanske även fysiska. De säger till och med att kor mjölkar bättre om de får lyssna till musik. Jag vet inte om det går att överföra så, men jag vet att kor är musikaliska. Jag var i Borgstena, det är en liten plats ute i Västergötland. Och jag gick ut på en äng, det är många år sedan, det är preskriberat. Jag ställde mig på en sten och jag började sjunga: Å store Gud, när jag din värld beskådar. Ungefär så där. Och kan du tänka dig, alla ängens kor kom flockande sig omkring mig och stod i vördnadsfull lyssnarposition. Och jag insåg att jag har haft en alldeles för låg syn på kors musikalitet. Och jag fortsatte att sjunga och ta till mig deras beundran. Pröva själv får du se någon gång. Eller också är de väldigt fina i sin smak, så att det är klart att kanske inte går för vem som helst. Men visst är det så att musik påverkar kanske alla skapade varelser. Musik befrämjar social samverkan och det påverkar vår känsla av gemenskap. Musik förenar oss. Det är därför vi tycker om att få sjunga tillsammans i en gudstjänst. Och det förklarar kanske det populära tv-programmet Allsång på Skansen. Kan du tänka dig? Sitter en miljon svenskar klistrade vid tv-apparaten. Allsång på Skansen. Man vill vara med. Man känner att man kommer närmare varandra. När David då senare ändå kom till makten så var han mycket väl medveten om sångens och musikens stora betydelse i tjänsten för Gud. Det fanns 38 000 leviter av Levi stam, män över 30 år, som var avskilda för att särskilt tjäna Gud som präster. Av dessa 38 000 avskilde han 4 000 till att endast ägna sig åt sången och musiken i templet. Själv skrev han både texter och musik för att inövas av körerna och användas i tempeltjänsten. Hälften av psaltarlitteraturen är exempel på det. Säkert skrev han mycket mer som inte finns med och bevarade. Och genom sitt författarskap så inspirerade och han givetvis många andra. Och han är jag säker på utmanade också andra. Kom igen, skriv musik till Herrens lov. Skriv texter med vars hjälp vi kan upphöja och tillbedja Gud. Och det var många som gjorde det. Hur man sjöng, det vet vi inte. Vi vet texten alltså. Och Saltaren var ju den tidiga församlingens enda sångbok. Man hade inga lovsångsblad, man hade inga sångböcker, man hade Saltaren, man hade Gamla testamentet. Och man sjöng. Men vi vet inte hur, det finns ingen notskrift bevarad. Finns det i din bibel? Det skulle vara spännande att veta hur psalm 139 lät egentligen. Nej, det vet vi inte. Och egentligen så är det väldigt bra. För tänk om det hade stått notskrift angivna och alla de här musikaliska teknikaliteterna angivna. Då hade människor sagt, så här ska det låta om det ska vara andligt, om det ska vara bibliskt.
Så här och på inget annat sätt, eller hur? Och så hade vi fastnat i en kanske väldigt snäv kulturell uttrycksform när det gäller musiken. Men det är precis som att Gud avsiktligt har sagt, okej, här är exempel på texter, men ni får göra musiken precis som ni själva vill. Men gör musik. Frågan är, finns det kristen musik? Om man breddar den frågeställningen och säger så här, alltså tar in andra konstarter, så inser man snart det ohållbara i en sån kategorisering. Man kan väl inte måla en kristen tavla till exempel och säga att det där är en kristen tavla. Har du sett en kristen tavla någon gång? Ja, jag har sett tavlor på Jesus. Jaha. Är den kristen för att den motivet är Jesus? Eller hur menar du? Har du sett en kristen dans någon gång? Ja. Däremot kan man säga att man kan måla en tavla eller skapa en koreografi utifrån en kristen livssyn. Och utifrån samma kristna livssyn kan man också betrakta ett konstverk och avnjuta det. Men man kan inte säga att tavlan eller dansen i sig själva är kristna. Lika lite som jag kan gå bort till flygeln och slå ett G och säga att det var en kristen ton. Om jag sen slår ett helt ackord kan jag inte säga att det är ett kristet ackord. Och då förstår du. Hela variationen sedan av musik, man kan inte definiera det som vare sig kristet eller icke-kristet. Däremot, och det är det som jag vill framhålla idag, kan man ha en kristen syn och kristna värderingar på både skapandet av musik, framförandet av musik och lyssnandet av musik. Och det jag vill nämna några punkter här idag, och jag kommer inte hinna allt, men du kan ta den översikten ute på kyrktorget här om du vill och betala en femma, så har du det samlat. Hur ska vi som församling se på vår musik? Vi ska för det första se på det som en gåva från Gud. Och här skiljer det sig genast då från en materialistisk livshållning. Vi ser på musiken som ett resultat av att Gud en gång skapade och begåvade skapelsen med toner och ljud. Och begåvade oss människor med stämband och en sinnrik hörselorgan. Med vars hjälp vi kan registrera ljuden och tonerna i den fysiska världen. Det är precis som att Gud gav oss råmaterialet. Han gav oss tonerna och han sa, varsågod, gör någonting med det här. Och vi får ta till oss tonerna, och som han snart gjorde i mänsklighetens historia, sammanföra dem till melodislingor eller till och med så småningom harmoni och ackord och så vidare. Gud gav oss fullt frihet och förtroende i det här avseendet. Och att se oss och se sig som Guds avbild som människa, det innebär att vi i likhet med Gud är skapande. Vi kan skapa något som förut inte fanns. Varje gång vi skapar så röjer vi vårt släktskap med Gud. Och vårt släktskap med Gud legitimerar oss som konstnärer. Vi vet varför vi är konstnärer. Vi är släkt med Gud. Och därför ska vi också vara skapande och kreativa. För det tror jag, det är vårt sätt att säga tack till Gud. Varje gång du skapar någonting så är det egentligen en tacksamhetsgärd till Gud. Och när vi sjunger här i kyrkan så ska egentligen det vara ett sätt att säga tack Gud. Att du gav oss de här möjligheterna, att du gav oss tonerna, att du gav oss stämbanden, att du gav oss skaparförmågan. Om vi tror att sången och musiken har sitt ursprung i Gud, så bestämmer det också vårt sätt att skapa och framföra och avlyssna musiken. Jag menar att en sån hållning gör oss ödmjuka. Den gör oss tacksamma. Den fyller oss av förundran. Vilken skatt vi har fått att förvalta. Och vår musik drar i så fall inte uppmärksamheten till oss själva. Så annorlunda mot den världsliga scenen. ta in det för ett ögonblick. Vi har ingen slagerfestival i kyrkan. Vi premierar inte vissa artister. Ibland kan det ha tyckt så, även i den kristna traditionen. Men det är inte en biblisk musiksyn. En biblisk musiksyn riktar sig mot Gud och inte mot människor. Den är inte scenfokuserad, den är Gudfokuserad. Och egentligen, ja, jag ska inte säga något om applåder i kyrkan, men de bör vara begränsade. Det är för att hela inställningen i en gudstjänst bör vara mot Gud. Det innebär också att när vi skapar och när vi framför vår sång och musik, så gör vi det 100%. Vi ger hjärnet, vi gör vårt bästa. För även i vårt skapande, vi kallade att älska Gud med hela vårt hjärta och hela vår själ och med hela vår fantasi. Och när vårt skapande är slarvigt och vårt framförande är dåligt förberett, så återspeglar vi tyvärr en Gud som vi tydligen inte menar är värd vårt bästa. Och där menar jag inte att det måste vara professionellt, men var och en måste känna, jag gör det av hjärtat och jag gör det för Gud. För det andra, en biblisk musiksyn visar respekt för människan. För hela människan. Vad menar jag med det? Jo, den tar hänsyn både till människans emotionella, känslomässiga behov och intellektuella behov. Och även den sociala verkligheten. En musik som endast vädjar till människors känslor riskerar faktiskt att bli banal och trivial. Den riskerar att bli självcentrerad och inte gudscentrerad. Den får lätt en underhållande karaktär bara. Jag säger inte att den underhållande dimensionen i musiken kan vara berättigad vid sina tillfällen, men inte i gudstjänstlivet. Den ska i första hand hjälpa människor att bli riktade mot Gud. Och därför ska den vidröra både människans emotionella och intellektuella sida av personligheten. För om jag endast kräver att få musik som tillfredsställer mina känslor, då är inte längre Gud i fokus, va? Utan mina känslor och mina krav på välbehag. Och därför är det tragiskt att vi ibland kanske lite för snabbt avfärdar musik med orden, det var inte min smak. Idag sjöng vi inte ur psalmboken, eller idag var det inga lovsånger. Och vi kategoriserar upp musiken utifrån hur den påverkar mina känslor kanske. Och det som skulle bli och vara tillbedjan kan så lätt faktiskt vara din nostalgi. Det ska vara de rätta tonerna och rytmerna, då kommer jag i form liksom. Den stund musiken blir en trygghetsgaranti och känns allt för hemmatam, kan den faktiskt inta platsen av en avgud. Det ska låta på mitt sätt. Men tänk om det finns fler sätt. Tänk om Gud är större. Tänk om Gud är likadan när det gäller musikens område som när han skapar blommorna. Det finns flera sorters blommor, eller hur? 3-4. Ännu fler. Visst. Att för oss att njuta och glädjas över. Om man däremot inte alls känner igen sig, det här var främmande musik, så främmande att man känner besvikelse och distans och utanförskap, då är det heller inte rätt. Man förlorar känslan av delaktighet i en gudstjänst. Då har musiken förlorat sin uppgift att förena Guds folk i tillbedjan. Men det är inte säkert att man automatiskt känner igen sig i allt. Men om man vet och tror att syftet med vår musik är att föra oss mot Gud, nära Gud, då kan jag försöka stämma in, även om tonerna är lite främmande för mig just nu. Det musikaliska språket tror jag måste innehålla tillräckligt många igenkännande element för att man ska få människor med sig från där de just nu befinner sig. Däremot får musiken därför inte vara insmickrande, alltså flörtande, manipulerande. Den ska vara relevant, den ska vara äkta. En musik som respekterar människan, den tränger sig inte på. Ta emot det här. Fattar du inte att det här är fin musik, va? Det är ingen kristen musikalisk hållning. Den tränger sig inte på. Den manipulerar inte. Den säger inte, det här måste du tåla, det här måste du tycka om. Annars är du inte musikalisk, annars är du inte andlig. Utan en biblisk musiksyn har en ödmjuk utgångspunkt. Och den är ärlig i sina uppsåt. Och den är aktsam om människors känslor. Kärleken vill ingen någonting ont. Alltså. En sån här musik, en sån gudstjänstmusik är rädd om hur människor känner och reagerar. Och den bara trampar sig inte fram med pjäxorna in i själen. Den går varsamt fram och lockar på dig. En musik som respekterar människan. En kristen musiksyn eftersträvar den här balansen mellan känsla och förstånd i syfte att fördjupa tron och dra den närmare Gud. Den vill avspegla Guds storhet. Den vill utmana dig som människa att ta emot nya områden i Guds väsen. Att få upp ögonen för, oj, här är en ny dörr. Och musiken hjälpte dig in genom den dörren. Evangeliets musik vädjar till hela människan. För det tredje, oj, det brukar vara tre punkter, så får jag försöka sammanfatta detta då. Är det tråkigt? Ni får gå om ni vill. Ja. En biblisk musiksyn känner glädje och respekt över instrumentet. Innan midsommartid så kan man ta från rönnkvistarna, jag vet inte om lönnen också går, skära av en kvist, och ni vet när barken fortfarande löper på träet innanför, så kan man tillverka små fina visselpipor, till och med flöjter om man är duktig. Det gjorde vi som grabbar. Vad kul det var när man fick ton i en sån där liten rönnkvist, vet. Och man ville nästan lyssna på min, och man var så stolt över sin lilla pinne som kunde pipa lite grann. Människor har gjort lergökar. Och tänk när de upptäckte att bara vi spänner ett stycke skinn av ett djur över en tunna av något slag, så uppstår ju detta fantastiska resonansen som trumljudet innebär och som alla barn älskar. Rytmerna och truminstrumentet och så småningom också stränginstrumentet. Jag var ute och sprang en kväll nere i Afrika, uppe i skogen, och så kom jag förbi en hydda och de ropade dit mig, och det var en kille som lyssna, och han stod där med en burk som han hade spänt, och så han på något sätt fått en hals till den där burken, och så hade han tre strängar spända över det här, om det var en kaffeburk eller vad det var, och han spelade med sån glädje på den där trestämmiga kaffeburken. Så det var en riktig konsert där uppe. Vilken glädje han hade över sitt lilla instrument. Och detta menar jag, det är en kristen syn på musiken, att också inkludera glädje över instrumentet. För det är ju själens förlängning. Det är med instrumentet som vi uttrycker känslor som inte kan uttryckas kanske på annat sätt. Och olika instrument uttrycker kanske olika känslotillstånd till och med. Ibland passar det bra att lyssna på en flöjt, för det är precis det jag behövde nu. Ibland kanske ett valthorn, ibland en brusande orgelkonsert. Alla musikinstrument är tillverkade av någon form av materia som Gud har skapat, eller hur? Metall, trä, lera. Därför är de värda att respekteras. Även instrumenten kommer ursprungligen eller har sitt ursprung i Gud och är en produkt av människans skaparaktivitet och musikalitet. Och de instrument som användes i Gamla testamentets tempeltjänst, de kallades för Herrens musikinstrument. Det var Guds, om det fanns inte flygel då, men det skulle kunna säga, det är Guds flygel. Den får du behandla med respekt och vördnad. Det är Guds orgel, den spelar du inte på hur som helst. Det är Guds fiol. Låt det märkas i ditt sätt att behandla den. Den inställningen hade man. Och om du läser psalm 150 så finner du en sprudlande glädje över att Gud kan lovsjungas med alla dessa olika instrument som där räknas upp. I Gamla testamentet 20-tal olika instrument räknas upp i olika tillfällen. Och den här mångfalden och den här variationen är en del av musikens skönhet som Gud har skänkt församlingen. Varsågod, säger Herren. Sätt igång. Varför är det bara piano, orgel och en bas och några trumset? Det är väl ingenting. Här borde ju vara 100 instrument representerade med så många människor. Ja, vi kan börja fantisera om det här och hur vi på bättre sätt ska uttrycka den här mångfalden i en kristen musiksyn. Märkligt nog, detta säger jag med sorg i hjärtat, så har den kristna församlingen under sin historia varit tveksam till särskilt vissa instrument. Och mycket berodde det här på att olika former av hednisk tillbedjan associerades med viss typ av musik framförd på olika instrument. Och därför var man var, nej, vi kan inte släppa in det i gudstjänsten. Och i den tidiga församlingen så sjöng man alltså utan instrument. Och man sjöng enstämmig sång. Så småningom utvecklades detta. Och ni vet den gregorianska sången som den kallas från 500-talet. Enstämmig sång. Man sjöng allt i en gudstjänst. Man sjöng bönerna. Man sjöng texterna. Jag vet inte hur mycket man sjöng predikan. Det finns ibland i sydstats, i svarta kyrkor, om det har varit i sydstaterna, där predikanten efter en stund kommer in i en slags, han sjunger to the Lord sin predikan. Och det vidrör känslor på ett särskilt sätt naturligtvis. Men man var tveksam till instrument. Först under medeltiden kom ju stämsången och damkör. Helt otänkbart. För damers röster förknippades med gudarnas harem och låg moral. Det var en av orsakerna till att unga pojkar länge användes som sopraner i kyrkokörer istället för kvinnoröster. Detta skäms jag för. Musik ansågs föra tankarna till det själsliga, till det sensuella och irrationella och inte till det andliga. Därför var man tveksam till musik. Och man var rädd att musiken skulle skymma ordet och ta över handen. Ändå är det sant att redan Paulus skrev till den tidiga församlingen, tala till varandra i psalmer, i hymner och i andliga visor. Det hör hemma i gudstjänstlivet. Men musikinstrumenten hade lång väg in i den kristna kyrkan. Till och med orgeln, vet du det? Den fick kämpa. Det var ju så att det fanns orglar redan det första århundradet egentligen. Men det dröjde ända till 900-talet och 1000-talet efter Kristus. Innan orglar sakta gjorde sitt inträde i kloster och kyrkor. Därför att orglar var den rike mannens instrument. Och kyrkans män var kritiska mot orgeln därför att den representerade lyx och välfärd. Det passade inte i den kristna förkunnelsen. Ja, vi kan förstå detta. Men så småningom kom orgeln. Men det dröjde ända till 1600-talet innan den fick plats i reformerta kyrkans gudstjänstliv. Och vi ska inte berömma oss. I den svenska väckelsekristendomens historia, det dröjde innan dragspelet fick vara med, eller hur? Det dröjde innan gitarren fick vara med. För att inte tala om saxofon. Och ändå var det en djärv pingstevangelist som sa, saxofonen måste ju få vara med. Det är ju det enda instrument som har böjt sig. Ja. Idag hyser inga sådana betänkligheter. Men det är naturligtvis inte fel att också vi frågar oss, vart hän för oss vårt musikutövande? Och varför sjunger vi det vi gör? Och varför spelar vi det vi gör? Det är viktigt att tänka igenom de här frågorna. Och nu hinner jag inte alltid ha tänkt mig, ser jag här. Men jag ska gå till sista sidan. Där rubriken är: respektera musiken som ett äventyr som har rätt att få överraska oss, utmana oss och som får vara lite oförutsägbar. För så är det också med det kristna livet. Det vill inte alltid gå den väg vi tror att det ska gå, utan vi drabbas av saker som vi inte är beredda på, och vi utmanas att vandra i tro. Även musikaliskt, vad innebär det att musikaliskt vandra i tro och mogna som kristen i sin sång- och musikutövning? Kristen tro bör välkomna musik som tolkar smärta, sorg och glädje och hjälper oss att bli sanna till livet och hjälper oss att bli ivrigare tillbedjare. Sån musik välkomnar vi. Sån musik vill vi ha, som hjälper oss att vandra i umgängelse med Gud. Jesus var inte bekväm, sanningen förkroppsligad. Endast sann musik kan få människor att känna igen den stora konstnären. Sån musik vill jag ha, som får mig att ana Gud och får mig att längta efter Gud. Till sist så citerar jag från psalm 40. Herren böjde sig till mig. Han hörde mitt rop. Han böjde sig ner. Han drog mig upp fördärvets grop. Han ställde mina fötter på en klippa och la i min mun en ny sång. Detta är den kristna församlingens stora kallelse, att förmedla den nya sången, eller den annorlunda sången. Den sången som har sin glädje i att Gud har lyft mig, Gud har gett mig trygghet, han har gett mig en framtid. Lyssna till mitt hjärtas sång, så här låter det. Och tro på att det kan väcka attraktion, förundran och glädje hos andra människor också. Vi ska be för våra musiker, vi ska be för våra sångare som övar här varje onsdag kväll och som är en del av församlingens, jag skulle nästan säga som man säger i Etiopien, församlingens andliga ledarskap, eftersom de förkunnar Guds gärningar med sin sång. Och så frågar jag dig, du kanske finns här som älskar sång och musik men själv inte har sången i ditt hjärta. Det är tomt, det är tyst, det sjunger inte. Den här gudstjänsten skulle kunna få vara en sån stund när sången kom tillbaka i ditt eget liv. För det är det viktigaste, att det sjunger här inne. Jag menar ingen hurtfrisk, glädjefull i det avseendet slags sång. Utan jag menar en stilla vila vid att Gud bor där. En glädje. Har du det? Har du Jesus i hjärtat? Jag tror att han är källan till allt det jag har talat om och som vi så gärna skulle önska att vi fick uppleva. Låt oss bedja. Kära gode Gud.